det här klassiska när man i flygplanet får instruktionen, sätt först syrgasmasken på dig själv och sen på ditt barn, så bara först bara vänta nu, varför inte först på mitt barn? Ja, för att om inte jag funkar så kommer jag inte vara särskilt bra förälder.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket, podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäster är Ida och Arve Stark, som är carbonara-paret från programmet Gift vid första ögonkastet. Ett år efter bröllopet gjorde dottern Rakel Mirakel spektakulär entré in i deras liv. Ida, hon är taxichauffören från Umeå som blev sjuksköterska och mäklare i Stockholm med ett genuint intresse för att jobba med människor. Och Arvid, han är den skridande hemtjänsten som börjar sin karriär som officer i Arvidsjaur. Och det var under sina 14 år inom Försvarsmakten som passion för ledarskap föddes. Idag driver han bolaget Starkare ledarskap samtidigt som han pluggar inom beteendevetenskap. Och i dagens avsnitt så pratar vi om deras relationer, den känslomässiga berg- och dalbanan under deras första år, vikten av drömmar och deras uttryck pappa-mamma. Men vi diskuterar även deras arbete på sociala medier och deras karriärer som tidigare varit deras identiteter. Så varmt välkomna till dagens avsnitt.
Hjärtligt välkomna till Päronsnacket, Ida och Arvid.
Hallå, Klara Maria, kul att vara här.
Ja, men tack snälla, nu har vi kört den här intro några gånger så här blir kul.
Exakt, exakt. Det blir mer och mer naturligt för varje gång.
Ja. Ja, då känns det som att det här har vi gjort så många gånger. Nej, men det är så häftigt att ha er här. Men jag tänker så här, innan vi lär känna er på ett sätt så kör vi 5 snabba frågor och får se lite vilka ni är.
Absolut.
Kul.
Ordning och reda eller ordning via kaos?
Jag säger definitivt ordning via kaos.
Ordning och reda.
Oh. Mm. Gå på kurs eller learning by doing?
Jag är mer learning by doing.
Gå på kurs. Du hör ju vilken bra match. Toppen match.
Sova på saken eller ta snabba beslut?
Oh, där skulle jag nog vilja säga. Idag är det mer sova på saken. Förut var det ju raka motsatsen.
Ja, sova på saken, men jag behöver ju ta snabba beslut. Så ja, jag behöver väcka liv i din gamla del där också.
Kicka igång den ja. Ibland.
Exakt.
Semester hemma eller utomlands?
Semester hemma.
Semester hemma.
Mm. Träna eller vila i soffan?
Träna.
Ja, jag skulle också säga träna, men jag tycker det är gött att vila i soffan också.
Alltså. Ja. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Alltså det är helt okej. Okay. Ja. För det roliga är att man har ju fått lära känna er utan att ni känner dem på andra sidan genom tv-rutan. Ja. Gift i första ögonkastet. Paret som verkade så otroligt bra från första sekunden. Är det inte så?
Ja, alltså jag vart ju hooked. Ja, det var ju kärlek vid första ögonkastet för mig. Ja. Alltså så kändes det. Vi hade i alla fall en väldigt skön vibe, minns jag upplevde i samband med vårt första möte. Ja. Och vi fick ju en liten Rakel Mirakel-bebis därefter, så att det kändes ju som att magkänslan var rätt.
Men alltså det är ju helt sjukt vad mycket ni har hunnit.
Galet.
Ja, det är galet.
För oss som kollade på tv kan man ju säga från april till juni.
Ja, från, så bara, var det snabbspolen på den där bebisprocessen eller vad hände liksom? Ja. Ni träffades ju nyss.
Men nu berätta liksom, vad hade ni för förväntningar när ni gick in i programmet?
Men det var ju, för mig var ju det helt galet. Alltså när jag tittar på både första och andra avsnittet som är bröllopet och bröllopsfesten och så, då tycker jag att vänta nu, det här ser ut som en regisserad Hollywoodfilm typ. Ja. Ja. Men det värsta är, höll jag på att säga, att det är ju sant. Det är ju precis så det hände, fast det var ju inte ens i min vildaste fantasi hade jag ju kunnat trott att det skulle kunna gå så. Det var ju mamma som sa att, för jag var ju ändå så här lite skeptisk innan, eller så här, kanske realistisk, bara, ja, vi får väl se typ vad det här kan bli, men försöka gå in med ett öppet sinne liksom. Mm-hmm. Och mamma sa, men tänk om det går bra då? Det kan ju lika gärna gå bra, men att det skulle gå så här, det kunde jag inte drömma om.
Nej, alltså jag är imponerad. Jag är imponerad, ni har träffats, ni har gift er, ni har levt någon vecka till och sen så... Skaffa barn.
Sen sa jag kasta p-piller.
Ja, exakt. Nej, men berätta. Det kan inte ha varit många veckor från bröllopet till att ni kände så här, det är dags att skaffa barn.
Efter 3 veckor sa jag till Ida, nu kan du nog kasta den här p-pillerkartan.
Ja, då tyckte jag ju att Arvid var helt knäpp. Jag tänkte så här, säger han det här? Menar han det? Är det på riktigt?
Ja.
Jag, hela min kropp liksom ville ju ha Arvid. Hela min kropp ville ju ha hela livet.
Ja, det såg vi.
Det såg man, eller hur?
Det stod kåt i pannan på oss båda liksom. Det var ju solklart.
Exakt. Nej, men så att jag, det var väl en skräckblandad förtjusning när jag hörde att han sa det, för jag tänkte så här, menar han verkligen allvar? Alltså någon liten del i mig var ju överlycklig och jätteglad, men jag kände ju också så här att hold your horses lite grann. Vi måste liksom rida ut det här experimentet och de här veckorna först. Men det tog ju inte lång tid sen.
Ja, men du frågade ju också i princip, är du seriös?
Ja, exakt.
Och jag bara, ja, fråga igen om en vecka då, får du se. Och så gjorde du det och så var det samma svar. Mm. Men till det där, man kan ju tycka, till och med jag tycker att det är knäppt.
Och du är realist.
Jag är ändå i grunden realist. Och jag är ju, alltså jag har haft såna här principer tidigare som att, ja, men man behöver ju minst ett par år på sig att lära känna varann, och sen kanske man får se vad det finns att bygga på i form av liksom att skaffa barn och försöka bilda familj ihop och så. Men någonting var speciellt med Ida. Och då tänker jag liksom i min kropp. För jag har varit så mycket i mitt huvud innan. Och så här planerande, logiskt rationell. Och det har fått jättemycket glädje av i mitt jobb. Och fått träna mycket på det. Men någonting nu när hela min kropp svarade. Så var det så fint att få lita på det där intuitiva. Liksom. Och det var en ny upplevelse. Men för säkerhets skull så pratade jag med din tvillingsyra Elin. Och så sa jag så här och så här tänker jag. Är det helt galet innan jag pratade med Ida? Och Elin bara, ja, det är helt galet, men kör.
Ja, exakt, hon känner ju mig, så att hon vet ju liksom, hon får nog en ganska bra känsla för vad hon tycker och tänker och hur hon liksom rådger och sådär.
Men det som är spännande tycker jag också, apropå det, är ju att det finns inte ett uns av liksom tvivel eller där jag har ifrågasatt att jag och Ida satsar på varandra på det här sättet. Men sen har vi ju haft våra utmaningar. Och det har varit liksom tuffare stunder och så. Men just den här känslan. Den övertygande känslan som är från lilltån liksom. Och upp. Den har alltid funnits som ett grundfundament.
Just det.
Och det har jag inte känt i någon annan relation.
Nej.
Det här helkroppsjat.
Det är ganska häftigt, för jag menar, det är ganska många föräldrar eller blivande föräldrar som så här, pratar om det i flera år. Och man känner att så här, det måste komma i rätt tillfälle. Och för er måste det ha blivit på något sätt att ni bara så här, ni gick in i programmet för att verkligen vilja det här. Och sen känna att då får det bli som det blir. Och sen så blev det bättre än vad ni hade tänkt er på något sätt.
Ja, alltså för mig, alltså, jag har ju sagt det tidigare också. Men för mig, jag gick ju verkligen in i det här experimentet som jag kallar det. Alltså produktionen. Med tanken att nu kommer jag att träffa min man för livet. Alltså jag är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Jag vet att ett positivt mindset kan göra väldigt mycket för hur man tar emot och upplever saker och ting. Nu träffade jag en helt fantastisk man i Arvid, och jag kände ju redan från dag ett liksom att the sky is the limit för oss. Vi kan göra vad fan vi vill och det kan bli hur bra som helst. Och blir det inte bra, då har jag förhoppningsvis träffat en riktigt bra vän för livet.
Just det.
Men jag gick in med inställning att det här ska bli bra, och vi har ju haft en helt otrolig resa trots liksom tuffare perioder under det här året liksom. Så känner jag alltid att vi har varandras bästa för vi vill varandra det allra bästa, och vi är generösa med varandra, och vi har dessutom riktigt kul liksom på vägen och se till att leka och njuta utav livet tillsammans.
Och det är ju liksom en bra brygga över in i det här med föräldraskap, det du säger om inställningen. För det finns gott om tillfällen dagligen där man kan välja en attityd som är liksom, och ibland så får man ju vara snäll med sig själv och bara, det kan vi konstatera att vi blir ganska taggiga och liksom kort i tonen ibland och så här, och får typ backa bandet och bara, vad var det som hände egentligen? Så kan det ju bli. Men att man har en grundinställning till att allting löser sig och vi gör vårt bästa.
Men är det så att programmet har hjälpt er på något sätt att så här, prata mer eller vara mer öppna, eller är ni såna i grund och botten?
Nej, men alltså jag trodde ju att jag var jättebra på det här med att kommunicera. Mm. Alltså jag har alltid fått höra att du är så bra på att prata och kommunicera, mm. Ida. Men att prata och kommunicera är ju två helt olika saker, har jag ju insett. Mm. Arvid har ju lärt mig jättemycket om det här med att våga och liksom våga och liksom kunna sätta ord på en känsla som jag har i kroppen. Och det har jag blivit väldigt varse om det här året som nu har passerat. Liksom. Mm. Att det jag trodde jag var bra på, det har jag behövt öva på. Men jag har också fått upp ögonen och se liksom mer klarsynt på saker och ting. Alltså upplever jag.
Mm. Jag vet att du pratade, för vi är ju lite olika där. Och det tycker jag, där tänker jag att våra olikheter gör att vi krockar ibland, men när vi lyckas liksom ta hand om de olikheterna så kompletterar ju det.
Ja.
Och jag är ju ofta längre fram kanske, mm. i tanken, i planering just, och sådär. Mm, och du är mer här och nu. Och det är härligt att vi kan få mixen av det, för mm. båda behövs. Men där vet jag att du sa det mycket i början, du säger inte det nu så mycket, men att jag låg liksom så långt före i att prata om känslor och förväntningar och sånt som inte ens har hänt än. Och du bara, men vänta, vi är inte ens där. Och jag kände istället att, men kan vi inte prata om det som är viktigt och sådär.
Mm. Mm. Nej, men jag kan tänka mig att det anledningen till att jag inte har pratat om förväntningar, pratat om saker som inte ännu har hänt tidigare, det är ju också på grund av att jag är präglad och har med mig det liksom sedan tidigare. Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Och jag menar, nu när vi är föräldrar, jag brukar säga det, Zlatan, han liksom har ju kickat en boll x antal timmar innan han blev proffs på det han gör. Och han fick en superkarriär som fotbollsspelare och så vidare. Vi gör ju det här som, alltså föräldraskapet, det här är ju en helt ny profession som vi ska lära oss.
Ja.
Och frågan är om man någonsin kommer att lära sig det liksom. För jag menar, när barn nummer två kommer, då är det en helt annan person som man har att göra med.
Ja.
Med en helt annan personlighet, så att det är ju verkligen, och vi är ute och övningskör nu, känns det som, och försöker hitta bra sätt och metoder som funkar för vår familj.
Ja. Men hur mycket har ni pratat om liksom, för att du är föräldraledig nu och du jobbar, hur mycket har ni diskuterat så här, upplägg kring föräldraledighet och framtiden, utan tar ni det lite mer månad för månad eller?
Men vi är ju, apropå det du sa innan, Klara Maria, så är vi ju i ett läge där det har hänt väldigt mycket för oss senaste året. Mm. Alltså på ett år att gifta sig dessutom med en främling för säkerhets skull. Idas mamma dog i vintras, och så nu har vi lilla Rakel Mirakel här liksom. Så det är så här stora livsförändrande existentiella saker som händer. Visst. Och sen på det då så står vi i nästa läge då där Ida från att ha mäklat nu i 6 år och dessförinnan som sjuksköterska jobbat mycket och nu går in i en mammaledighet. Och för mig att lämna det som har varit både min trygghet men också min bas i 14 år med Försvarsmakten och går över in i studier och eget företagande när jag jobbar med starkare ledarskap. Så apropå föräldraledighet och hur vi ska hitta formerna för det här, så provar vi oss fram fortfarande. Liksom.
Mm.
En grundtanke som vi har är att du kommer vara föräldraledig i 1 år nu.
Mm.
Men i och med att jag både i mitt företagande och studie kan styra min tid mycket så kommer jag ju kunna vara hemma, så att vi hittar liksom ett växeldragande.
Mm. Det är väl ändå ganska skönt att hon föddes under sommaren.
Ja, alltså det har varit helt fantastiskt. Ja. Alltså, jag har ju blivit bortskämd, känner jag.
Ja, ja.
Alltså, att få den här första tiden med bebisen tillsammans.
Ja, visst.
Alltså, det är ju helt otroligt.
Ja.
Om barn nummer 2 kommer i december.
Ja, nej. Ja.
Då kommer jag känna så här, hallå.
Ja.
Ja, nu var det ju inte bara de här 10 dagarna vi fick, utan det var sex veckor.
Ja, ja. Det är ganska magiskt.
Men det har också varit väldigt magiskt, precis som du är inne på. Ja, men dels det här med att Rakel har fått vara både med mig, men också väldigt mycket med Arvid.
Ja, visst.
Det här med anknytning, det har känts fantastiskt att kunna dela den här första tiden.
Ja, och nu är vi ju alldeles i uppstarten på det här, men jag känner att jag har en så... Det här är också intressant.
Kanske... Du är en pappamamma.
pappa mamma.
Vad är det för något då?
Det är vårat uttryck. Ja. När man är super pappa mamma. Alltså du är ju lika engagerad som jag.
Som den som bar barnet.
Eftersom vi har varit hemma den här första tiden. Ja. Vi är två stycken besatta utav våran bebis. Det är nästan så att vi slåss om vem som ska få byta bajsblöjan.
Wow.
Det är oftast
Wow. Har aldrig hört det förut.
Nej, men det är arvet som tar den. För du får ju den här anknytningsmöjligheten. Jag ammar ju.
Ja, visst.
Men du får ju den här anknytningen genom att ligga och liksom lyssna på hennes joller och titta henne i ögonen när du byter blöja på henne.
Och det var det jag var inne på med anknytningen där. Att jag känner att jag och Rakel har, men vi har börjat bygga ett fint band. Mm. Men så finns det en annan del i det där som är väldigt så här, viktig för mig att ha fått gått igenom och upplevt. För jag har hört andra berätta om det. Mm. Att när man som partner ska börja knyta an till barnet och inte har varit den som har burit det. Mm. Oavsett om man är man eller kvinna. Precis. Men man är liksom partner till. Ja. Då är man lite puck två. Mm. Därför att det har börjat någonting redan i magen såklart. Mm. Och Ida sa det, vilket gjorde det så tydligt för mig. Att jag har älskat den här lilla bebisen som jag plussade på stickan. Och för mig var det inte så.
Nej.
Utan för mig började den när Rakel kom ut. Och då kom hon dessutom blå i huden och hängde lite som en trasa och var lite syrelåg liksom, som behövde syrestimuleras med CPAP och så att för mig så började det där att så här, ja, vi behövde reda ut den situationen och sen börja bygga relation, så att för mig är det helt fine och liksom jag har förstått att för mig är det en process. Nej, jag älskade inte henne liksom helt villkorslöst från start, men vi bygger en kärlek liksom och den blir starkare och starkare. Jag tycker det är både något viktigt och något fint. För först så fick jag lite skampåslag. Att bara, oj, varför är det inte tårarna sprutar och allt det här från början? Och sen var det andra som frågade också. Så, där. Så att för mig var det så fint att låta det få vara en process.
Mm. Men hur många har egentligen lagt... Alltså för nu har ju ni blivit kändisar. Ni finns på sociala medier och man kan liksom läsa om er och sådär. Men hur mycket lägger sig folk i ert föräldraskap och vad ni gör om dagarna och hur ni lägger upp dagen?
Ja, nej, men till att börja med skulle jag väl vilja säga att jag känner mig ju inte som en kändis. Jag känner mig som en igenkänd person och det tror jag att är lite samma känsla som du delar, Arvid. Sen så har vi ju insett det att Rakel är ju väldigt mångas bebis nu.
Ja, just det.
Och folk kommenterar och vi är jättetanksamma för allt engagemang som folk visar. Folk är väldigt trevliga. Alltså folk är väldigt snälla.
Ja,
alltså, det finns alltid personer som skriver saker som är mindre liksom positiva och så vidare. Men jag skulle säga att 99% av alla kommentarer, allt vi möts av, är väldigt positivt och det kommer av omtanke, kärlek och värme.
Men är det jobbigt att på något sätt alltid vara uppkopplad eller alltid liksom känna att så här, man har inte den här lilla sfären utan alltid någon som kommer veta eller har hört eller har sett.
Ja, men det är väl två delar i det. Mm. Det ena är ju andras åsikter, för det finns gott om dem. Mm. Det var någon som sa så här: opinions are like assholes. Everyone got one.
Ja, exakt så.
Exakt,
den är skön. Det
finns gott om åsikter, verkligen. Ja. Och väldigt mycket åsikter utifrån vad då, brukar jag tänka.
Mm.
Ja, förmodligen inte utifrån en helhetsbild utan bara kanske taget ur en kontext. Men väldigt många gånger också, i min upplevelse i alla fall, att många människor relaterar utifrån sig själva och sin egen situation, sin egen förförståelse och vad man tidigare har varit med om. Och sen projicerar man, om man ska använda ett sånt ord, på det man ser i oss. Då. Och då säger det kanske mer om deras egen historia än vad de ser i oss. Så att den ena delen är ju åsikter i det där. Att hur hanterar vi det? Och det har vi fått lära oss ganska mycket om.
Mm.
När hela den här sändningen med Gift i första ögonkastet. För då var det jättemycket åsikter.
Såklart.
Och den har vi blivit bättre på, tycker jag. Mm. Att liksom hålla isär vad som är vad.
Mm.
Och den andra delen är ju det här med sfären, som du säger. Och det pratade vi om faktiskt senast igår. Att för oss så finns det ju ett högre syfte, ett större värde i att bjuda in andra i den här sfären. Sen behöver vi, håller fortfarande på att liksom utforska det där. Var går gränsen?
Ja, just det.
Och när ska vi liksom lägga bort telefonen och så? Så det håller vi på att utforska så att inte vi ska bli slukas upp av det där. Men vi tycker så här, värdet i att bjuda in andra, det är ju att få dela de här bitarna. Den autentiska verkligheten av hur det kan vara. som ett inspirerande exempel. Att det kan vara både fantastiska och äventyr, och det kan vara kämpigt och utmanande också. Men med det, poängen att bjuda in andra att få vara ett exempel och att prata om det.
Och förebilder.
Ja.
Mm. För överlag, det jag gillar med er två, det är också att ni har den här pappa-mamma-grejen också. Mm. För att överlag svårt att få män till den här podden. Mm. Det är svårt att få killar att prata om föräldraskap och föräldraledighet. Och på något sätt så många, även om de inte vill, så lägger de väldigt mycket tyngd på att så här, ja, men det är självklart kvinnan ska vara hemma och liksom hela den biten. Så att ni visar ju upp också en sån här vardag som många strävar efter och tror att det är nästan omöjligt att ha. Så på något sätt tror jag att ni blir väldigt likable för att man kan se att det finns verkligen sån här verklighet på riktigt. Liksom. Att ni inte är stageade eller att det inte är något att hitta på eller på låtsas. Eller sådär. Men apropå det så tänkte jag fråga dig, Ida. Är föräldraledigheten hittills som du har tänkt dig?
Alltså jag tycker att den är bättre.
Jaså,
ja. Ja, än vad jag har förväntat mig. Alltså jag älskar att vara mamma till att börja med. Det här
roligt.
Är så jäkla kul. Alltså vi pratade om det innan vi kom hit. Alltså det här är nog det absolut roligaste jag har varit med om. Det är också det absolut tuffaste jag har varit med om på sätt och vis. För att och vara förälder är ju väldigt mycket. Alltså det kan ju vara jättekul, men det kan ju också vara skitjobbigt.
Ja, visst.
Alltså när flertalet sömnösa nätter nästan har gjort så att man känner sig alltså galen. Alltså sömnbrist kan ju vara en sån där dödare på många sätt.
Men, både lustdödare.
Ja, både lustdödare, allt möjligt. Men jag skulle vilja säga det att jag har haft det fantastiskt den här första tiden. Det har jag. Och nu går vi ju in i hösten, i vintern och med en massa... massa andra spännande saker och projekt som händer. Så att det ska bli kul liksom att få stänga semesterperioden nu och gå in i någonting som liknar mer vardag och rutin, om det är så att vi får vardag och rutin.
Får ni får till.
Precis.
För det känns ju ändå som att man har förstått att du är en ganska hårt arbetande kvinna.
Ja.
Och då från just väldigt mycket jobb bli mamma och liksom fokusera och rikta fokus från jobb eller dig själv till ett barn. Blev det någon förändring eller blev det bara så naturligt, eller hur kände du?
Ja, alltså jag har alltid älskat att jobba. Jag tycker, jag är nog lite som dig där. Jag gillar att ha många hjärn i elden, liksom trivs med det. Trivs av mycket folk runt omkring mig, liksom livet är en fest tycker jag. Alltså, så är det. Och även i de jobbigaste av perioder så har man en massa att lära liksom. Ja, alltså jag har ju klättrat på väggarna lite. Det är ju därför jag helt plötsligt har ganska mycket uppbokat i dagarna. Men det pratade ju jag och Arvid om så sent som igår, det här med att nu kanske jag bara ska ta, alltså tillsammans ska vi ta liksom en dag där vi inte gör någonting annat. Jag brukar säga det, det absolut mest kittlande för mig just nu, det är att kunna stänga in mig i lägenheten och titta på en 2 timmars film tillsammans med Arvid. För det har vi typ aldrig gjort sen vi träffades. Så att när vi pratar bästa dejten just nu, då skulle det vara att bara
var
beställa hem en pizza, liksom titta på en film. Det är nästan så.
Och något som jag märker, bra jobbat med amningen förresten.
Tack,
nu är
snälla.
Jag väldigt nöjd.
Alltså jag älskar er då. Jag tror aldrig min man har någonsin sagt till mig, bara bra amnat det här. Det gjorde du toppen.
Ja, hon är så nöjd.
Ja, hon är så nöjd. Och så får hon komma till pappa mamma. Så jag menar, det är ju fantastiskt.
Ja. Men det som jag kan notera om jag bara liksom tittar på dig utifrån, det är ju så här att det där engagemanget och drivet som du har haft i ditt yrkesliv, alltså du har ju fler karriärer bakom dig liksom, allt ifrån taxichaufför i Umeå till liksom så frågan är hur många strängar det finns på den där lyran, men då med det där engagemanget och drivet, jag ser ju det fortfarande fast du har kört i mammarollen. Så här, jag har ju ingen aning om vem du skulle bli som mamma. Du hade ingen aning om vem jag skulle bli som pappa.
Precis.
Det är liksom en ny roll som vi håller på att utforska nu. Men jag märker ju hur du sitter liksom och leker med Rakel och när hon kör i babygymmet och hur du liksom går in engagerat och passionerat. Att det finns någon annan som hade kunnat sitta med sin telefon eller göra någonting annat. Det gör du ju också ibland såklart. Men just de här stunderna när du bara går all in i mammarollen. Jag tycker det är så coolt att se. Och där finns samma all in, tycker jag, som du har haft i ditt övriga liv också. Den där hungern liksom. Du har en livs...
Alltså jag känner mig som tredje hjulet och jag kunde typ...
Ja men jag blir
ju med på någon dejt.
Ja men alltså...
Sorry, jag blir... nu går vi ju självspinnare.
Nej men jag tycker det är så bra.
Nej men det är ju det här, alltså, det är ju det här jag känner också som... Alltså för som nybliven mamma, om vi pratar liksom mödraskapet, hormonerna är ju överallt, all over the place. Jag kan ju själv ibland så här känna igen mig helt och hållet. Ibland kan jag känna att det är något annat som har tagit över mig. Alltså ha en partner i Arvid som uppmärksammar sådana här saker och som kan sätta ord på det. Det här känns ju som en jättebelöning och också någonting som jag tror att många behöver, för att man har så himla många liksom orimliga krav på sig, både utifrån men också från sig själv. Amningen ska funka, vad händer om inte amningen går? Jag menar, hon föddes genom ett kejsarsnitt och jag kände ju spontant helvete. Jag ville liksom kunna ta emot mitt barn, liksom ta emot det till världen. Jag hade också tänkt att jag kommer att gråta på det här, på det sättet. Jag hade den föreställningen. Och så blev det inte så. Och då kom jag till nästa liksom fas där jag kände att nu måste amningen funka också. Jag kan inte ha gjort ett kejsarsnitt och dessutom inte komma igång med en amning. Så att man har så mycket orimliga krav på sig som nybliven förälder. Så att, och ha en partner som hela tiden liksom stöttar, och inte stöttar för att han måste utan för att han genuint vill och ser hur mycket man kämpar liksom för att Rakel ska ha det så bra hon bara kan. Det gör ju mig helt, alltså det är ju nästan så att jag liksom börjar gråta.
Nej, men jag gråter också i princip. Men jag känner, jag vill inte gråta nu, men det är ju magiskt.
Nej, men det är så.
Det är någonting som många saknar och på något sätt har känt att så här, det här kommer aldrig funka eller det här finns inte. Och det är så magiskt att du får uppleva det.
Ja, ja, absolut. Och jag har väldigt sällan sett ett sånt engagemang ifrån någon som Arvid också. Alltså jag menar, han är ju helt fantastisk med Rakel. Alltså han är ju nästan den som är bättre på att trösta henne än mig. Det säger ju ganska mycket liksom om Arvids grundtrygghet också. Och den här möjligheten och bara liksom landa in i känslan i här och nu och låta det andra liksom bara få vara lite passé för stunden. När det verkligen liksom gäller så är ju du alltid här, och det tror jag både våran bebis men jag känner ju det till 150%.
Och det tycker jag är ganska bra, för det är ganska många mammor som överlag känner en skuld eller skam i allt de gör.
Ja,
nu så här, sen när Rakel börjar på förskolan, då så här, man kommer vara den som hämtar för sent, och man kommer vara den som hämtar för tidigt, och man kommer vara den som aldrig liksom duger på någonting.
Exakt.
Nej, men jag tänkte, var kommer de där orimliga kraven ifrån och den där kanske ibland också självpåtagna skammen och skulden? Alltså, för jag tror att det är så många som känner igen sig. Kanske framförallt mammor, och det finns ju mom-shaming och sådana begrepp. Liksom. Var kommer det därifrån?
Så jag vet inte. Jag på något sätt kände... Jag fick aldrig igång amningen. Men trodde att jag ammade. Och min son sjönk i vikt. Alltså det blev liksom inget bra. Så vi gick ju på kontroller varannan dag till slut. Tills det var en erfaren sjuksköterska som kom fram och bara... Men du kanske inte ska amma.
Nej.
Och jag bryter ihop och gråter. Och jag bara, men ni har i 3 månader sagt åt mig att jag ska fortsätta amma, pumpa mer, fortsätta amma, pumpa mer. Och det kom inte ut någonting.
Nej,
och hon bara, men du behöver inte göra det. Så att det, liksom, det kommer från orimliga, de som ska hjälpa en. Och så här att man kan se också, för ibland så hämtar jag sent. Jag är den som hämtar sist. För ibland måste jag åka typ från Stockholm eller från andra städer till Uppsala och hämta min son. Och då kan man se så här att pedagogerna ibland bara sitter och bara... äntligen kommer hon. Och då blir man ju direkt att så här, jag har skapat irritation eller någon form av ångest för den här pedagogen kanske vill åka hem, eller liksom, även om det är fortfarande förskoletid så känns det ändå fel. Jag vet inte.
Ja, nej, men det är helt galet. Och just det här, jag återgår till det här med amning för jag har också väldigt nära vänner som har fått barn i samma veva som vi då. Och jag har upplevt liksom att amningen har varit ett väldigt hett ämne på grund av att man har känt sig pressad för att komma igång med den. Och sen är det ju ett väldigt intressant fenomen det här med att det är väldigt viktigt att komma igång med amningen, men det är också väldigt viktigt när man slutar amma sitt barn, för att till slut övergå amning till något som är perverst. Alltså beroende på när man väljer att sluta. Ja, och jag kan bara känna så här, kan inte alla bara få göra det de vill? Ja. Alltså man gör ju saker i tron om att man gör saker som är bra för sitt barn. Mm. Det är ju inte för att man på något sätt vill något illa.
Nej.
Alltså,
nej.
Så jag förstår inte varför man... Alltså jag säger som min pappa skulle ha sagt, sköt ni erat så sköter vi vårt. Mm. Alltså för att vi alla har väl en grundtanke om att man ska göra någonting väldigt bra för sitt barn.
Ja. Och på något sätt så vet jag inte. Men det är också så här, jag tänker, jag vet inte, nu när ni ändå är offentliga och liksom, det kanske kommer mer kommentarer sen, eller det här att folk alltid ska engagera sig i den här, som Arvid sa, att man alla ska ha åsikter om allt man gör.
Mm.
Och på något sätt har jag väl också känt ofta att det är inte för att göra det bättre för mig, utan det är bättre för dem. De vill lasta av sig eller kommentera någonting. Eller.
Mm.
Ja, och det beror ju också lite på kanske vilken... hur man väljer att se på den.
Mm.
För det kan ju vara sådär. Och man får försöka liksom förstå var åsikten kommer ifrån. Ja. Det brukar vara en sån här grej som jag använder.
Ja.
Men sen handlar det väl också om, tänker jag, det här engagemanget som du säger, Ida.
Mm.
Att så här, det är så många som engagerar sig just i barn. För det är många som kan relatera själva.
Mm.
Men sen också att det är så många som vill att det ska bli bra.
Mm.
Och barn kan inte tala för sig själva. Så, här. Så liksom med en positiv människosyn kan man ändå se att det här engagemanget, alla åsikter, det är för att många bryr sig om barn. Och det är så här jättefint i grunden. Sen hur konstruktivt det blir, det kan man ju fundera på.
Mm, ja, nej, precis. Det är väl alltid så. Men om jag bara går tillbaka till början av det här året, Ida, så förlorade du din mamma.
Mm.
Samtidigt var du gravid, nykär, det var mycket annat. Hur har du klarat av det?
Nej, men jag skulle nog säga att en stor anledning till att jag har liksom kunnat bearbeta sorgen efter min mammas bortgång, det är ju också på grund av att jag har burit lyckan och livet i magen.
Mm.
Alltså, Rakel har ju hjälpt mig jättemycket och jag blir alltid så känslig när jag pratar om det här.
Jag förstår det.
Och Arvid har ju varit ett fantastiskt liksom, stöd för mig. Alltså, det har ju varit otroligt. Alltså, våran lilla trio har ju gjort den fruktansvärda upplevelsen hanterbar.
Mm.
Jag har accepterat att hon inte finns kvar längre. Och jag tror att acceptansen har hjälpt mig vidare liksom, i hela bearbetningsprocessen.
Mm.
För det har ju varit fruktansvärt. Alltså, det går ju inte att med ord beskriva hur hela den upplevelsen har varit. Men jag är helt övertygad om att den hade varit på ett helt annat sätt om jag inte hade haft glädjeämnen i livet också. Och sen så är det ju, har jag ju förstått och lärt mig, att det är helt okej att ha dagar där man liksom bara mår skit. Precis som det är helt okej att ha dagar under en sorgbearbetningsprocess där man liksom kan skratta, där man kan njuta av livet.
Så
där man inte behöver tänka en sekund på den som inte längre finns med oss.
Mm.
Det är okej. Alltså att det är så individuellt och så olika för alla.
Ja, jag vet exakt hur det känns. Mm. Jag förlorade min pappa, eller han hittades bara död.
Fy.
Några dagar innan jul, 14. Liksom.
Ja, jag beklagar.
Och ja, detsamma till dig. Men det är också så här på något sätt varför jag tror kanske också ni har fått ett lite starkare band, för att det var på något sätt då, det var ju så här, min man förlorade sin pappa 3 månader innan, jag förlorade min i december, och på något sätt det gjorde att våra sorger blev att vi fick starkare band. Vi hade varit tillsammans i 2 år kanske då, några lite kortare än så, men med de händelserna gjorde att man blev så mycket starkare, för man visste exakt vart man hade den andra och visste att vi tuffa perioder så kommer den finnas där, personen, och få den här styrkan. Men jag klarade inte av att jobba från att först totaldippa liksom, till att jag sen började jobba nästan 12-14 timmar.
Mm.
Och det var min låtsas sorgbearbetning, för att jag trycker ju bara upp känslorna och iväg känslorna. Mm. Och liksom, jag hann ju aldrig riktigt processa förrän 1-2 år senare, då jag i princip bara bröt ihop.
Mm. Men jag är nog väldigt lik dig där, skulle jag säga.
Mm.
Jag känner igen det jättemycket. Mm. Och jag kan faktiskt inte handen på hjärtat säga att jag är klar.
Nej.
Jag tror inte att man blir... Alltså, det tar ju olika lång tid för alla. Men jag känner igen mig i det där att bara trycka bort. Och alltså, jag gräver gärna ner mig i massa jobb. Eller engagerar mig väldigt mycket i något annat. Mm. Det är mitt sätt liksom att... på något sätt kunna hantera en situation som är fruktansvärt jobbig. Mm. Men där återigen så har ju Arvid kunnat stötta mig i och faktiskt också på ett bra sätt fått mig och måste liksom sätta ord på känslor. Känslor jag har i min kropp, känslor jag har i samband med upplevelser. Mm. Och det här har ju varit utmanande för mig. Det har jag ju insett liksom, alltså, det har jag insett under hela processen. Mm. Eller under tiden från det att mamma gick bort till idag. Mm. Att det här trodde jag att jag kunde. Men det visade sig att det kunde jag inte alls. Senast vi var uppe och vi var och besökte mamma på graven. Jag började liksom rensa ogräs där. Medan jag sitter och säger till min pappa, kan du beskriva hur det känns pappa för dig nu? Mm. Och så säger Arvid efter ett tag, men hur känns det för dig då Ida? Mm. Och då står jag där med händerna i jorden och ska rensa. Det är liksom så klassiskt mig att bara börja med det. Och så sen så tvinga Arvid mig att stanna upp och liksom våga reflektera över sånt här. Och det är ju på det sättet jag också bearbetar det här fortfarande.
Mm. Nej, men det vet jag inte. Det kommer du säkert göra ett tag till. Ja. Det, ju så här, det kan ju komma fortfarande dagar och stunder. Och eftersom hösten 14 var så tuff så blev det ändå 15-16 var ju också tuffa år.
Ja, liksom. Jag fattar det.
Men jag tycker det är så bra det du säger också, att man ska våga känna.
Mm.
Och våga låta det ta den tiden det tar. Mm. Alltså, återigen, det här att alla tycker att det ska gå så fort och man ska liksom, sorgprocessen ska gå så otroligt fort och du ska bli så glad efteråt. Och så här, skit i det här, låt det ta den tid det tar för dig.
Absolut.
Även om du trycker bort känslorna en stund så kommer de ju komma sen, så då är det väl bara ta tag i det.
Mm.
Om vi ska gå tillbaks till annat så tänker jag också just så här att Arvid, för du har ju ändå skiftat också lite, det är en annan typ av förändring att du ska gå från Försvarsmakten, och jag förstod att du har ju blivit kapten.
El Capitano
som Ida har firat. Det var ju, såg man ju i tv-rutan också. Förutom att din mamma la upp massa bilder. Men hur är det för dig? För jag menar, det måste ju också vara en förändring. Att så här, från försvarsmakt till studier till att vara egen. Är det en liten ålderskris?
Jag skulle inte säga ålderskris, men ändå tangerar identitetskris ändå.
Ja.
Jag minns för ett antal år sedan när jag läste till officer då, på Militärhögskolan Karlberg. Då min dåvarande partner som jag var tillsammans med, hon sa det att inte visste jag att jag skulle gifta mig med en officer ändå om vi gifter oss. Då sa jag det.
Du bara fetglöm, sa du.
Ja, fet. Det kan du fetglömma.
Då
sa jag till henne att om vi gifter oss en vacker dag så kommer du inte gifta dig med en officer, du kommer gifta dig med Arvid.
Ja.
Så för mig har det inte varit en så stark identitet, har jag trott. Men nu inser jag ju efter 14 år så är det klart att det har format mig jättemycket. Och det finns jättemycket av det där som, ja, men som jag är så sjukt tacksam över och stolt över i liksom att ha fått forma mig.
Mm.
Men det är ju också såklart en trygghetsfråga. Att bara liksom att ha en anställning och ett sammanhang där jag vet att jag är önskad,
precis,
behövd, kompetent och så vidare. Att släppa det och ge sig ut i någonting helt nytt och okänt.
Mm.
Det blir ju på skakiga ben.
Mm. Det blir häftigt ändå.
Ja, ja. Men det är också det som är så här. För jag märker ju hela tiden att jag försöker greppa efter sargen.
Ja, det är så.
Ja, ja. Alltså typ så här. Skulle jag inte ha varit tjänstledig istället? Ja. Jag hade haft en sarg att hålla i typ så här. Varför skulle jag säga upp mig?
Men vad är det som har gjort att du har ändrat då? Egentligen?
Att jag har bytt spår? Ja. Men jag kommer alltid att vara engagerad i Försvarsmakten på ett eller annat sätt.
Mm.
Jag är extremt både tacksam och stolt som sagt över allt jag har fått med därifrån. Och det är en plattform som, ja, men, som jag kommer utgå ifrån resten av livet. Både i mig själv, det Ida var inne på i papparollen. Det här genomsyrar ju allt liksom, med trygghet och lugn och så. Mycket av det kommer ju därifrån.
Mm.
Men framförallt mina tankar om ledarskap. Både självledarskap och att leda andra. Så att på ett sätt så kommer jag alltid vara engagerad i Försvarsmakten. Och liksom vilja ge tillbaka och putta in till våra framtida chefer i Försvarsmakten.
Det. Mm.
Men det finns också andra arenor för mig. Där jag känner att jag behöver vara. Så jag, för det har jag märkt drygt 10 år själv som operativ chef. Och sen senaste 4 åren har utbildat och handlat andra chefer. Att just det här med ledarskap. Inte bara inom Försvarsmakten utan inom så många organisationer. så finns ett så stort behov av att få hjälp helt enkelt för att stärka sitt ledarskap. Mm. Så det är väl egentligen utifrån det behovet och det jag brinner för.
Just det.
Och sen om man bara tar oavsett Försvarsmakten eller inte, så att vara anställd jämfört med att vara egen. För mig, jag är alldeles för passionerad och brinner för mycket för att liksom försöka trycka ner mig själv i någon sorts ram.
Just det.
Utan nu har jag kommit till det läget att jag själv behöver få designa det där.
Just det.
Därför att jag brinner så mycket för de här frågorna, så jag kan inte... Mina senaste chefer i Försvarsmakten har väl tyckt att det har varit både bra och dåligt att jag behöver få... Jag brukar säga så här, jag behöver min artistiska frihet brukar jag säga. Och det behovet är ännu större nu.
Mm. Ja, det är kul. Alltså, ja. Artistiska sidan tror jag aldrig Arvid skulle säga.
Men han har en väldigt kreativ, ja, väldigt så här busig, lekfull sida. Alltså det har jag sett redan ifrån start.
Ja.
Det har jag verkligen gjort.
Ja, men också så här artistiska frihet, så menar jag att det finns en arbetsbeskrivning kanske. Men om ramarna blir för snäva, då kommer inte jag passa. För jag tror också den här kreativiteten, skapandet, det går jag igång på mycket.
Ja,
och att göra det tillsammans. Och då kan jag inte utgå ifrån någonting som är för sedimenterat och färdigt.
Nej,
liksom.
Nej.
Utan jag måste få vara med i utvecklingen.
Mm.
Och därför behövs det en artistisk frihet.
Ja, det är ju bra. Men jag tänker Ida... Hur har du tänkt sen då om ett år? Kommer du byta spår? Kommer ni fortsätta att köra liksom sociala medier, influencers?
Influencers och grejer.
Ja.
Nej, men jag säger så här. Jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor.
Mm.
Så har jag sagt hela mitt liv. Alltså jag är ju en person som går på känsla.
Mm.
Jag älskar att vara sjuksköterska. Jag älskar att vara mäklare. Men jag älskar också att göra det jag gör just nu. Och så länge jag tycker att någonting är roligt och så länge det kittlar i min mage, då fortsätter jag med det.
Mm.
Jag har ett helt liv att leva och jag tänker att vi kommer ändå bli ganska trötta på det vi gör så småningom och till slut. Så att vad jag har för yrkestitel när jag går i pension, det återstår att se.
Mm. Det är häftigt.
Det är det. Ja. Det är egentligen det enkla svaret på den frågan.
Ja,
men
visst.
Jag tycker det är svinkul det vi gör nu.
Mm.
Och nu har jag helt gått in i att vara liksom mamma framför allt.
Mm.
Det kommer alltid vara min absolut viktigaste uppgift just nu.
Mm.
Allt annat är sekundärt, det vill jag säga. Men jag är alldeles för rastlös för att bara sitta i soffan, titta på YouTube och amma.
Det är det jag tänkte mig att det är så.
Så är det.
Ja.
Det mår inte jag bra utav.
Mm.
Ja, det finns ju en sorts, för du och jag är väldigt olika på många plan, men om man ska prata om de gemensamma nämnarna så är det ju den här nyfikenheten att vi är intresserade av vad mer är möjligt än det vi redan känner till. Och den är så jävla kittlande, den frågan. Tänk om det finns mer liksom.
Ja.
Och tänk om vi tillsammans kan skapa något. Och det var ju därför vi satte ihop vårt gemensamma Instagram-konto.
Mm.
I första hand för att utforska, vad innebär det för oss då?
Mm.
Att försöka skapa en starkare familj.
Mm.
Och sen om någon annan vill hänga på det spåret och liksom putta in till oss och inspireras själv, så är det fantastiskt. Då finns det för mig väldigt mycket mening i det. Och sen för mig i mitt ledarskapsspår, nu i höst så ska jag jobba med Jordbruksverket till exempel.
Mm.
Och jag är ju själv född och uppvuxen på landet. Så det blir också en sån här fin grej att vissa saker kommer igen.
Mm.
Och nu får jag vara med och utveckla cheferna inom Jordbruksverket. Det är så himla fint, för då kan jag koppla både till praktiken och kontexten de håller på med.
Mm.
Men också det här jag brinner för med chefsutvecklingen. Och den röda tråden är gemensam för både mig och Ida, att jobba med människor.
Mm.
Jag har också jobbat, nu har jag pratat om 14 år i Försvarsmakten. Men jag har också, apropå att det finns liksom ett överskottsenergi som måste pytsats ut. Så jag har jobbat alltifrån i hemtjänsten till inom byggbranschen.
Ja,
och på begravningsbyrå och i handel och så här parallellt.
Mm.
Men röda tråden har ändå varit att jobba med människor. Och det kommer vi nog fortsätta med. Oavsett om vi står och håller kurser för par, jag och Ida.
Mm.
Eller vad vi nu gör för någonting.
Mm.
Men
kurser för par?
Ja, men,
vilken grej!
Ja, jag menar det.
Ja, så det kommer
skulle
vi lätt
göra.
Skulle
du gå en kurs?
Ja, eller jag skulle tvinga min man gå en kurs.
Och det är ju också en sån här grej att så här, för jag och Ida, vi har ju inga formella utbildningar i det här, utan
nej,
vi är ju så här, vi utforskar, men vi är väldigt nyfikna.
Mm.
Så att det är ju med det som bas, men sen så gick vi en kurs förra året, vi gick ett par kurser, men i det här, då sa vi hur coolt vore det inte att samla par och liksom gå djupare i det här med relationsarbete.
Mm.
Det hade varit så coolt, så vi har faktiskt en vision board.
Det ska ni ha.
Ja.
Gud vad bra.
Så det, det kommer.
Ja. För vad har ni annars för framtidsplaner?
Men vi har ju en vision board för,
precis,
vi gjorde två
livet.
för livet. Ja. Vi gjorde det i början av året, så här, våra drömmar i bilder.
Du kan ju förstå här, från oreda och kaos ja. Till liksom ja. Något så här vision board. Så, ja. Okay, vad är det här? Men Arvid har liksom sålt in det här till mig, så jag känner så här bara wow, alla borde gå hem och göra en vision board.
Ja. Men vad tycker du om ja. Det? Tycker du att det är... Nej, men alltså, knasigt eller gillar du liksom?
Nej, men jag måste säga så här, för det första, jag tror att det är viktigt att man vågar leva i nuet, alltså här och nu, för vi vet ju inte om vi finns kvar på 10 år. Alltså jag är en människa som gillar att vara väldigt mycket här och nu, men det utesluter ju inte det andra. Alltså jag har jobbat inom sälj väldigt länge och jag vet att det är viktigt med kortsiktiga, långsiktiga mål, men också galna visioner. Alltså vad drömmer vi om som skulle kunna vara totalt ouppnåeligt? Och vi har skapat de här vision boardsen, dels för 2023, dels för 2030, där vi bara kan slänga in allt vi bara liksom drömmer om.
Ja, men få höra då, två grejer därifrån då.
Nej, men alltså jag vill ha ett hus nära vattnet med spröjsade fönster, gärna ett litet tornhus i det här huset. Det är en sån här bostadsdröm som jag har.
Kristallkronan på toaletten.
Kristallkronan på toaletten.
På toaletten,
ja. Alltså det...
Sen behöver det inte vara någon annan kristallkrona. Nej, men just på toaletten.
Det är på toaletten. Man ska skita fint.
Ja, värdig stund.
Ja. Det finns ju annars en sån här bajskudde här
ja,
ute.
Ja, det finns ju en bajskudde har vi sett.
Är den till salen?
Ja. Om ni transporterar bort dig själva.
Ja, uff, då blev det tungt.
Nej, men det är ju en sån sak. Alltså ja. En annan galen liksom dröm jag har, det är att kunna få vara med i Let's Dance. Jag älskar att dansa.
Ja,
det är fantastiskt. Och få dansa loss liksom, dels bara träna och
pitcha inte TV4 direkt.
Pitcha inte TV4. Nej, men alltså det är en sån här galen grej jag har. Alltså det är ju också något som bara som man bara kan drömma om liksom. Mm.
Men så var det ju också. Det här kommer ju du också gilla, Clara Maria, tänker jag. För vi har fått mycket förfrågningar nu. Det blir ju kanske så när det har varit liksom mycket uppmärksamhet och så. Och då har vi försökt att sålla utifrån dels vad vi är intresserade av. Jag älskar Ida har en sån sägning. Jag har tänkt några år så här, följ pirret, att man ska göra det man går igång på. Och du har en sån här sägning som jag älskar, att det ska kittla till lite för att vara intressant. Alltså jag älskar den, bara kan du få fatta det där att det kittlar till lite, gå dit och ta. Men då har det ju varit så här att vi måste utgå ifrån det där. Och då när vi får förfrågningar från olika produktionsbolag med att göra mer tv, då har vi tänkt så här att en spin-off på typ Gift i första ögonkastet, inte så intressant. Men däremot så har vi pitchat egna idéer, till exempel att åka hem, apropå det du gör som är så grymt tycker jag, åka hem till föräldrar och prata om föräldraskap, för att vi är ju där nu och är väldigt nyfikna på det. Och få se olika perspektiv, kanske olika familjekonstellationer och så. Precis. Så att den typen av liksom drömmar och projekt ligger ju i pipen. Och det är ju sjukt häftigt. Alltså.
Och jag tänker också, man måste ju våga drömma. Alltså the sky is the limit. Jag menar, om man inte når liksom himlen, då når man kanske trädtopparna. Men jag tror att det är viktigt för folk överlag att våga drömma. Alltså ta fram det här lilla busfröet i dig. Vad drömde du om? För som barn är man så duktig på att drömma. Alltså man vill bli astronaut ena dagen, man vill bli frisör nästa, man vill vara veterinär någon annan dag. Alltså varför slutar vi vuxna människor att drömma? Varför slutar vi drömma? Det är ju det vi borde fortsätta med. Alltså och plocka fram det där lite jävlar anammat i mig också så här, känna att ja, men jag kan ju faktiskt göra vad jag vill. Alltså vi har ju privilegiet i det här landet att faktiskt kunna uppfylla våra drömmar. Alltså på ett annat sätt än vad många, många andra i andra delar av världen faktiskt kan. Så att det är nog det som har drivit mig många stunder eller många, många gånger i livet. Och det är också nog därifrån det här lite, det måste kittla för att det måste kittla till lite i min mage också.
Men det där är också så viktigt. Alltså jag tänker att man inte nog kan understryka det där med dels barnets nyfikenhet, men också fortsätt drömma så som du en gång gjorde liksom. Och där kan ju ta, du känner ju min mamma, Clara Maria. Och hon har gjort så jäkla mycket coola saker, men bland annat i egenskap av sjuksköterska så var hon med och hjälpte till efter tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Efter det startade hon en begravningsbyrå. Och från att ha jobbat både som sjuksköterska och bonde, så hon gjorde en så här hel karriärsomställning i vuxen ålder. Men hon, då vet jag att hon sa till mig så här att när hon startade, för det var som jätteutmaningar för henne att starta hela företagandet. med både i den branschen och på olika sätt slå in en kil där det var väldigt sedimenterat liksom. Men då vet jag att hon sa det, att hon sa högt för sig själv och till andra att så här, en dag ska jag sitta i Nyhetsmorgon och prata om min verksamhet. Och det här var precis i början liksom. Mm. 3 år senare satt hon i Nyhetsmorgon och pratade om sin verksamhet och jag får rysningar. Ja. Så att jag tänkte det här 2018 när jag började formulera tankar om hur ska jag hjälpa morgondagens chefer och ledare att utveckla sig själva och andra. Då tänkte jag att jag kommer också sitta i Nyhetsmorgon och prata om min verksamhet. Mm. Och att våga säga det där högt och formulera. Och sen satt jag ju i Nyhetsmorgon nu i sommar. Och då hade jag ju ingen aning om, när jag tänkte det här så hade jag ingen aning om Gift vid första ögonkastet. Men hur liksom, på något sätt, om vi kastar upp drömmarna där, så kanske också tillfälligheterna inte alltid är tillfälligheter, utan att vi har på något sätt navigerat in oss mot någonting som är betydelsefullt. Så att det är häftigt tycker jag, kraften i det.
Ja, och jag tänker också att det är det här vi vill liksom ge Rakel. Mm. Alltså, i vår uppfostran till henne liksom, dröm stort. Alltså, och det gör ingenting om du påbörjar någonting och misslyckas, för det är en del av livet. Men om du aldrig vågade, då har du aldrig någonsin liksom kunnat veta om det var någonting för dig, någonting som kittlade till i magen som gjorde att du ville fortsätta med det. Alltså, det är ju det som är så viktigt tror jag. Mm. Alltså, när vi pratar både som vuxen men också som barn.
Absolut.
Ja, jag känner att jag blir alldeles taggad här.
Jag blir också taggad. Vi skulle kunna prata om i evigheten. Ja. Men jag kommer tyvärr behöva avrunda lite. Så att jag tänker att ni först ska ge ett typ relationstips till föräldrar som är precis i småbarns livet, har precis kommit igång eller är stampen på graviditeten. Hur ska man liksom vänja om relationen?
Den är lätt tycker jag.
Ja, det är lätt för mig också faktiskt.
Duscha tillsammans.
Med... Så de här två.
men så här behöver man också se symboliken i det. Så här, det kan vara duscha tillsammans bokstavligen. Men det jag menar, det kan det absolut. Och det finns många fördelar. Jag ser på dig att det går igång. Men det är det här, hur ska man komma ihåg, även de här små, okej, det är en kvart liksom. Mm. Men hur ska man komma ihåg och se varandra fortsatt? Därför att om inte vi gör det, hur ska det då gå för barnet eller barnen? Liksom? Mm. Så på något sätt värna om relationen. Det behöver inte vara så stort som det låter kanske, utan duscha tillsammans.
Ja, men jag är inne på samma sak. Det här med att man också ska duscha tillsammans. Nej, men att man ska liksom komma ihåg i vårat fall då Arvid och Ida. Alltså personerna vi var innan vi blev föräldrar, innan vi plussade på stickarna. Alltså se till att skapa tid och utrymme i vardagen för bara oss, individuellt och tillsammans. Mm. För då tror jag att man blir en mycket, mycket bättre förälder också när man kommer in med ny energi till föräldraskapet.
Ja, för det är så lätt för mig, nu pratar jag bara utifrån mig, men det är lätt att nästan bli självuppoffrande för att göra allt för sitt barn. Och så här, det är jättefin grundtanke, men det är inte så smart. Det här klassiska när man i flygplanet får instruktionen, sätt först syrgasmasken på dig själv och sen på ditt barn. Så bara först, bara vänta nu, varför inte först på mitt barn? Ja, för att om inte jag funkar så kommer jag inte vara särskilt bra förälder. Och det där tycker jag går igen i allt. Jag har läst en del välmående psykologi och då ser man liksom så tydligt på en arbetsplats till exempel. Personal som mår bra, presterar bra. Tänk om det är så i relationen och i föräldraskapet också. Att i en relation där vi mår bra, så blir vi också bättre föräldrar.
Förstår du varför jag älskar honom?
Ja, du. Jag älskar också honom. Ja, men i hemlighet. Ja.
Och vi älskar dig.
Nej, men tänk om det är så enkelt liksom, att man kan börja där som utgångspunkt i alla fall. Och sen är det ju såklart, sen skulle man kunna prata om acceptans och förväntningar och så här också. Att ja, det kommer vara, du kommer behöva. Jag lyssnade på när du pratade med Anna Haag, som jag tyckte var så fint så här. För Anna och Emil inspirerar ju mig mycket, att liksom fortsätta äventyra även med barn. Men då sa hon så här, vi räknar med en kris per dag. Ja. Alltså liksom så här, acceptansen. Ja, det tycker jag är fint också.
Ja. De är bra de där också.
Grymma.
Ni är också lika bra. Men hörrni, det var inte sista frågan, för ni har ju en fråga ur burken.
Oj.
Och för er som inte har lyssnat förut så är det frågor då som tidigare gäster har skrivit. Det är högt och lågt och allt däremellan. Så jag tänker Ida, du får öppna burken och dra en fråga, läsa och så får ni svara.
Okej, är ni redo för frågan då?
Ja.
Skulle du vilja att ditt barn följer din karriärväg och varför i så fall?
Ja och nej, svarar jag på den. Jag kan utveckla kort och anstränga mig för det.
Utveckla nej, men, kort.
Ja, i form av att intressera sig för människor. För jag tycker det är så här fin linje. Men det kan man göra i många... Men nej, utifrån att så här, hon behöver hitta sin egen väg, och det är en sån här klyscha. Men jag vill fortsätta anstränga mig med, och jag behöver din hjälp att påminna mig med att så här, inte vara dömande. Och här tror jag att det kanske är lätt att vara dömande utifrån att jag tittar på henne med mina egna glasögon. Utan så här, uppmuntrande, hon får hitta sin egen väg. Så att nej, inte min karriärsväg. Det är ju min karriärsväg, det är inte hennes. Liksom. Mm. Och mina drömmar är mina drömmar. Hon har väl sina drömmar. Jag är nyfiken på dem.
Mm. Och börja med vision boards när hon är så här 10 år.
Fem
sen, at the latest, för då börjar man reflektera lite själv. Men jag utifrån att jobba med människor, det tycker jag vore fint. Mm.
Ja. Det är så svårt att svara efter att Arvid har lagt ut ett fantastiskt supersvar.
Men du har ju min bra svar.
Ja, min spontana liksom tanke, för att jag är väldigt spontan.
Kör!
Det är ju att jag är inne lite på det Arvid säger, så här, att hon får komma på vad hon själv vill göra. Jag ska lägga grundstenarna och förutsättningarna. Och jag säger som min mamma sa till mig, det spelar ingen roll om Rakel skulle jobba som städerska eller vara toppjurist. Bara hon ser till att göra det riktigt jävla bra, och bara hon ser till att tycka att det är kul. Det tycker jag är viktigast.
Men det där är ju också intressant, för att jag upplever att du och Elin har ju aldrig fått med någon press hemifrån, om man ska säga så. Men båda ni har ju liksom tagit er för väldigt mycket utmaningar och flyttat och jobbmässigt och så här. Så det är också lite tillbaka till Astrid Lindgren. Att ge barnen kärlek och ännu mer kärlek, så blir det nog människor av dem också, lite grann, som grundtanke.
Och det var ett magiskt avslut.
Eller hur?
Arvid! Tack, du borde vara en sån här citatgubbe.
Ja! Fantastiskt! Ja.
Äh, men stort tack hörrni för att ni var med i podden, för att ni har delat med er både hur ni har haft i relationen, speedlivet som ni haft det här senaste ett och ett halvt året, men också era tips och tricks. Och hur genuina och varma ni är på riktigt. Det måste jag bara säga, ni är verkligen så här.
Upplever du oss som så här speedade i det här speedåret, eller upplever du att det också finns någon typ av grundning i oss liksom?
Inte alls.
Vi är bara uppe och seglar.
Uppe på de här rosa molnen. Bara, hallå?
Jag tror...
Världen nedanför.
Nej, men alltså, jag tror på något sätt att ni har landat ordentligt i år. Ja. Om jag ska vara ärlig. Det är typ så det känns som att så här, från det här året har ni börjat skapa en grund, ni har börjat landa. Ja. Och sen förra året var det så mycket annat på något sätt. Verkligen. Det är så jag upplever, men det, som sagt, jag har träffat er i över en timme nu. Så att, det var min insikt.
Men det är väldigt lätt att sitta här och prata med dig, tycker jag.
Alltså extremt. Liksom. Ah, jag vet inte, jag bara går igång på dig.
Ja, och den värmen som finns här i rummet.
Ja, alltså helt otroligt.
Ja, stort tack. Det är därför vi har fläkt också med det.
Ja, vi har sagt, alltså bara känner det.
Vi sa det innan, att jag och Ida har ju nu fått förmånen att sitta i ganska mycket poddar, inspelningar och tv-sammanhang det sista. Men det här är den by far finaste och bästa poddstudion ever.
Tack snälla. Tack snälla. Jag är glad. Och jag är så otrolig. Jag var nervös innan, för jag tänkte, det är ju lite speciellt när man har Arvids mamma i bakgrunden. Så bara, gud, tänk om hon kommer. Nu kommer det bli, man kommer bli så dum. Men det här känns bara jättebra.
Det är hur bra
som helst. Jag tror att du kan vara hur lugn som helst.
Ja, vad bra.
Mamma's gonna be proud.
Oh yes.
Oh yes.
Ja, men stort tack hörni. Och vi önskar er all lycka till. Och liksom tappa inte bort den här glädjen och gnistan som ni har. För att den är unik.
Tack snälla.
Tack snälla.
Hej svejs.
Hej svejs.
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden, eller om du vill bara dela med dig av din historia. Jag vill även rikta ett stort tack till Underverket Coworking i Stockholm för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!